Att äta tillsammans är viktigt. Att äta tillsammans skapar gemenskap. Det ger oss möjligheter att berätta saker för varandra lite mer avslappnat, samtidigt som vi också har koncentration på maten. Att bara öga mot öga och sitta och samtala med varandra utan att göra någonting annat kräver koncentration och kan kännas ganska kravfyllt. Men med mat framför sig så finns det större frihet. Man kan sitta tyst ibland. Man kan prata ibland. Det skapar en gemenskap som är präglad av, kanske man kan kalla det ömhet. Vi visar vårt grundläggande behov av föda och vi gör det tillsammans med andra människor. Det finns ett talesätt i Mellanöstern som låter: när vi äter tillsammans visar vi att vi litar på varandra. När vi äter tillsammans visar vi att vi litar på varandra. Vi är känsliga och sårbara när det gäller det här med maten. Och den första reaktionen för många av oss när någonting väcker starka känslor är att det känns i magen. Och när vi reagerar väldigt starkt så kanske vi också kastar upp den. När Jesus samlade sina 12 studenter eller lärjungar för en måltid tillsammans gjorde de väl det för att bekräfta att de litade på varandra. Men förstod Jesus att han var på väg att bli sviken? Att en av hans vänner, en av hans studenter, som han säkert hade träffat varje dag under 2 eller 3 års tid, är på väg att ange sin lärare och sälja honom till myndigheterna för 30 silvermynt. Och 30 silvermynt, det var enligt de gamla lagarna ersättningen till en ägare när denne slav hade blivit dödad. En slav var inte mycket värd i det här samhället, utan ersättningen var på samma nivå som ett boskapsdjur hade dödats. Det kan vara lätt att känna sympati eller i alla fall förståelse för Judas. Men jag undrar hur vi själva hade reagerat på om någon som vi litar på, någon som vi äter mat tillsammans med, i själva verket bedrar oss och offrar vår vänskap till priset för en gammal kviga. Det är en sak att stå vid sidan om och någonting annat när vi själva drabbas. Påsken har börjat och vi inbjuds att delta i den här stora påskberättelsen som rymmer så mycket av det vackra och brutala livet. Den överraskande glädjen, smärtan, lidandet, döden, Guds frånvaro, vänskap, ensamhet, förakt. Men också sveket ryms i påskens berättelse. Och Petrus, som hade lovat att han aldrig skulle svika, förnekar Jesus 3 gånger när han inser att Jesus är en loser, att han är på väg att förlora. Och likaså sviker Judas av anledningar som är svåra att förstå. Men det är viktigt att inte frånta honom hans moraliska ansvar. Judas gör ett val och väljer sveket. Han var en betrodd man, ansvarig för den stora kassan som gjorde det möjligt att finansiera den stora grupp människor som fanns kring Jesus, så att de fick mat att äta och någonstans att sova. Han var förmodligen duktig, ansvarsfull, och ändå så går det fel. Jag associerar Judas till liknelsen om den förlorade sonen och storebror i familjen som varit duktig, skötsam, ordentlig, men som i all sin duktighet tappar perspektivet och inte kan vara glad med sin far när hans lillebror fortfarande lever, fast de trodde att han var död. Han ser bara svart. Och Judas verkar också vara den som ser svart. Och så gör väl också vi ibland. För också våra svek ryms inom påskberättelsen. Vi vill gärna beskriva oss själva som goda. Men om vi är ärliga mot oss själva så är väl självupptagenheten också en del av oss. Frestelsen att svika andra för vår egen vinnings skull drabbar oss också i livet. Och ibland faller vi för den på det sätt som Judas gjorde. Ibland kan Judas svek uppfattas som förutbestämt, att Gud skulle bestämt att Judas skulle svika Jesus för att göra uppståndelsen och försoningen möjlig. Det är att missförstå texten. Uppståndelsen väntar någonstans där borta på påskdagen, trots, inte tack vare, utan trots Judas svek. Försoningen väntar även på oss, trots våra svek. Frågan är om vi är beredda att ta emot den. Vår vilja att ta emot försoning som den kan skapa. Och kanske vi är beredda att göra det först i de svåraste stunderna i livet. I mörkret. I ensamheten. I Getsemane. Amen.